Jag tycker den är otroligt givande, måste jag säga. Jag kommer tillbaka till den nu och då, framförallt de första kapitlen om det inre livet. Sen tycker jag att han förtjänar att bli läst, Richard Foster. Han skriver väldigt mycket bra böcker. Han öser ofta ur den kristna traditionens olika delar. Jag tror, om jag inte missminner mig, nu har jag inte läst på, om att han från början själv är kväkare. Alltså från USA, en rörelse med liksom rötter i, ja, den frikyrkligheten och så. Och kväkarna har mycket av detta med, ja, samtal, lyssna till varandra, komma fram till svar tillsammans och så. Det är spännande. Jag tänker det här väldigt, väldigt enkelt. Tanken är följande. Jag introducerar dig lite grann först i det första kapitlet om andliga övningar. Det blir några minuter om det och så läser jag något citat. Och det är så finurligt, så de gamla böckerna och de nya böckerna har exakt samma sidhänvisningar. Så det är väldigt enkelt. Sen är det ju så, den här kvällen och varje kväll vi gör då, de två andra också, är någon form av aptitretare för oss. Och så går man hem och så läser man och så begrundar man och ber och funderar. Och på vilket sätt berör det här mitt liv? Kan det här fördjupa mitt eget andliga liv på något sätt? Kan jag ta till mig någonting av det som Richard Foster då säger? Och när det då gäller andliga övningar, nu kommer jag till första kapitlet redan då, så är det nog så att det Richard Foster säger faktiskt är lite skrämmande, men faktiskt sant, tror jag. Han säger så här: ytlighet är vår tids förbannelse. Sug på det citatet bara. Bara det ska vi kunna prata om en lång stund. Ytlighet är vår tids förbannelse. Det första som står där i första kapitlet. Andliga övningar, de kallar oss på något sätt att gå förbi det här ytliga och ner på djupet. Och två saker räknar han upp i det här kapitlet som han menar förhindrar att vi kommer ner på djupet. Det ena är den materiella, materialistiska, filosofiska synsättet vi har i västvärlden, inte minst. Alltså, vi luras till att någonstans hela tiden leva på ytan. Och det gör att vi har till och med själva, till och med vi som säger att vi tror, på något sätt kämpar också med de här tvivlen på, lyssna verkligen Gud, kan jag höra Guds röst, är det lönt att, och så vidare. Det andra han säger, det är rent praktisk art. Alltså, vi vet inte riktigt hur man gör. Vi har nästan glömt bort det. Och så berättar han om att det fanns en tid när det inte var så i kyrkans historia, utan när man visste. Man visste hur man fastade. Man visste hur man läste och hur man bad. Det var så inbyggt i sättet att leva. Så att det är nästan underförstått när vi till och med läser Bibeln. Det fanns i den judiska kulturen. Det var så för alla på något sätt. Vi ska läsa ett citat där. Sidan 9 går vi till. Och jag börjar på stycket längst ner där. 10 rader från slutet. Den andra svårigheten är rent praktiskt. Vi vet helt enkelt inte hur vi ska bete oss när vi utforskar det inre livet. Så har det inte alltid varit. Under det första århundradet och tidigare var det inte nödvändigt att ge instruktioner om hur man skulle träna sitt andliga liv. Bibeln kallade människor till att öva sig i fasta, meditation, tillbedjan och lovprisning, och gav nästan inga instruktioner i hur man skulle göra. Anledningen var mycket begriplig. Detta praktiserades så allmänt och utgjorde en sådan självklar del av den tidens kultur att alla visste hur man bar sig åt. Att fasta var till exempel så vanligt att ingen behövde fråga vad man skulle äta före fastan, eller hur man skulle bryta den, eller hur man skulle undvika att få yrsel medan man fastade. Alla visste det redan. Så är det inte i vår generation. Idag råder en hisnande okunnighet om de enklaste praktiska moment i nästan alla klassiska andliga övningar. Alltså måste varje bok som skrivs i ämnet ta detta i beaktande och ge praktiska instruktioner. Men jag måste varna för en sak. Att känna till det praktiska är inte detsamma som att fördjupa sitt inre liv. Det är frågan om en andlig verklighet Och hjärtats inställning är mycket mer betydelsefull än det rent praktiska när det gäller att tränga in i det andliga livet. Och så pratar han om att när vi inser att vi inte kan göra egentligen någonting själva åt vår förvandling, utan att rättfärdighet är något som Gud ger till våra hjärtan av tro, så är det lätt att falla ner i diket och tänka, vad bra, då behöver jag inte göra någonting. Då kan jag bara slappna av. Och då försöker han korrigera och säger att ja, men så är det inte riktigt. Så vi läser längst upp. Nej, nu ska vi se. Jag har lite fel här. Sidan 13. Sidan 13, andra stycket. Mitt på sidan ungefär. I samma ögonblick som vi kommer till denna hisnande insikt, alltså att vi inte behöver göra någonting, utan vi är rättfärdiggjorda av tro, så löper vi faran att ta ett steg i rakt motsatt riktning. Vi frestas tro att det inte finns något vi kan göra. Om alla mänskliga strävanden slutar i moralisk undergång, och det vet vi av erfarenhet att de gör, och om rättfärdighet är en gåva av nåd från Gud, som Bibeln klart och tydligt säger, är det då inte logiskt att anta att vi måste vänta på att Gud ska komma och förvandla oss? Men svaret är faktiskt nej. Det är riktigt att mänskliga ansträngningar är otillräckliga och att rättfärdighet är en gåva från Gud. Det är slutsatsen som är felaktig. För som väl är finns det något vi kan göra. Vi behöver inte fastna i dilemmat att välja mellan antingen gärningskristendom eller total overksamhet. Gud har gett oss möjligheten till andlig disciplin, och genom den kan vi ta emot hans nåd. Det finns olika vägar för oss att låta Gud förvandla oss. Men kan det då inte bli farligt med regler, kan man ju undra. Allting kan ju bli liksom någon form av budord som vi måste rätta oss in efter till 110%, och misslyckas vi så då liksom börjar vi till och med kanske bestraffa oss själva när vi inte klarar av att leva efter det. Och då säger han på sidan 14, näst längst ner, före det sista stycket när det börjar där. Vi måste alltid komma ihåg att det inte är stigen som åstadkommer förvandlingen. Den bara ger oss en plats där förvandlingen kan äga rum. Så är det med den andliga övningen på nådens väg. Och så slutar vi med ett citat på det här kapitlet från sidan 17. Det andra stycket innan slutet där. När vi går in i de andliga övningarnas värld finns det alltid en fara att vi gör lagar av dem. Men vi blir inte lämnade att sköta det själva. Jesus Kristus har lovat att vara oss nära som lärare och ledare. Det är inte svårt att höra hans röst. Det är inte svårt att förstå hans instruktioner. Om vi börjar förstena sådant som bör förbli levande och växande, talar han om det för oss. Vi kan lita på hans undervisning. Om vi går vilse i felaktiga tankegångar eller meningslösa övningar, leder han oss rätt. Om vi är villiga att lyssna till honom, får vi den vägledning vi behöver. Och så läser vi Leo Tolstojs också fina citat där, tycker jag. Alla tänker på hur man ska förvandla mänskligheten, men ingen tänker på att själv förvandlas. Det är ett riktigt bra citat, eller hur? Alltså, vi vill att mänskligheten ska förvandlas och vi slänger det utanför oss själva. Och så är vägen till förvandling någonstans att jag själv går in i den här förvandlingen och är villig att göra det. De här kvällarna ska ju rymma några kapitel, för vi får se om vi hinner att gå igenom alltihopa. Men vi börjar på kapitel 2, meditation. Ett ord som väcker lite olika känslor i oss, tror jag. Därför att vi tänker lätt att meditation handlar om österländska religioner. Men det tror jag då tänker vi för snävt. Då ska vi se vad Richard Foster säger om det. Nu kommer jag läsa ett antal olika citat, men jag guidar oss igenom det. Förhoppningsvis kan ni följa med. Citatet bara från början där av Thomas Merton. Som meditation är inget sann meditation är inget psykologiskt trick utan en teologisk nåd. Sann meditation är inget psykologiskt trick utan en teologisk nåd. I vår tid har fienden specialiserat sig på tre saker. Oväsen, jäkt och trängsel. Ingen av oss känner igen oss i det. Om vi hålls sysselsatta med myckenhet och mångfald kan han känna sig lugn. Psykiatriken C.G. Jung, som ju var en lärjunge till Freud, konstaterade en gång: jäkt är inte av djävulen, det är djävulen. Om vi hoppas på att nå bortom vår kulturs ytlighet, och då menar jag även den kristna kulturen, måste vi vara villiga att gå in i den livgivande tystnaden, in i kontemplationens värld. Häftig början, va? Vi bläddrar till nästa sida, längst upp på sidan 22. Vad säger Bibeln om meditation då? Meditation var något mycket välbekant för Bibelns författare. Bibeln använder två olika hebreiska ord för begreppet. Och tillsammans finns de med 58 gånger eller något i den stilen. De har olika betydelser. Att lyssna till Guds ord. Att fundera över vad Gud har gjort. Att återuppleva Guds handlande. Att tränga in i Guds lag med mera. Varje gång läggs betoningen på förändrat agerande som en följd av ett möte med en levande Gud. Ånger och lydnad är betydelsefulla inslag i Bibelns uppfattning av meditation. Psalmförfattaren utbrister: vad jag älskar din lag! Jag begrundar den dagen lång. Det ondas väg beträder jag aldrig. Jag vill lyda ditt ord. Jag viker inte ifrån dina lagar, till du ger mig undervisning. Det är denna fokusering på lydnad och trofasthet som främst skiljer kristen meditation från dess österländska och världsliga motsvarighet. Sidan 23, från att lyssna och lyda. Kristen meditation är helt enkelt förmågan att höra Guds röst och lyda honom. Så enkelt är det. Jag önskar jag kunde göra det mer komplicerat för de som vill ha det så. Här finns inga dolda mysterier, inga hemliga mantran, ingen mental träning, inga esoteriska färder ut i det kosmiska medvetandet. Sanningen är att den store Gud som härskar över universum och som har skapat allt önskar ha gemenskap med oss. Fantastiska ord. Och så bläddrar vi. Ska vi se. Två uppslag till sidan 26. Vad är då syftet med meditationen? Om den nu är viktig. Och då läser vi längst ner på sidan 26. Det som sker i meditationen är att vi skapar det känslomässiga och andliga utrymme som krävs för att Jesus ska göra sig ett tempel i vårt bröst. Den fina versen "Se, jag står vid dörren och bultar" skrevs från början till de troende, inte till de icke-troende. Vi som har lämnat över våra liv till Kristus behöver få veta hur han längtar efter att få äta tillsammans med oss, ha gemenskap med oss. Han önskar fira en nattvardshögtid i hjärtats djup. Meditationen öppnar dörren för detta. Och även om vi ägnar oss åt speciella meditationsövningar vid vissa tider är målet att föra in denna dimension i livet. Det handlar om att bära med sig en helgedom som finns med i allt vi är och gör. Och så fem rader från slutet på sidan 27. Österländsk meditation går ut på att tömma sinnet. Kristen meditation går ut på att tömma sinnet för att fylla det. Det är två helt olika företeelser. Så bläddrar vi till sidan 28 och ett litet citat mitt på där också. Och då pratar de om att lösgöras räcker inte. Vi måste gå vidare och hitta ett fäste. Vi lösgörs från all turbulens omkring oss för att finna ro och fäste hos Gud. Kristen meditation hjälper oss till den inre helhet som är nödvändig för att vi ska kunna ge oss åt Gud helt och fullt. Och så längst ner på sidan 31 läser vi ett litet stycke också. Och då handlar det lite grann om att det är ett hot också meditationen mot oss. På vilket sätt då? Jo, det är därför som meditationen är ett sådant hot mot oss. Den kallar oss helt djärvt att själva närma oss den levande guden. Den säger oss att Gud talar i ett ständigt presens och att han vänder sig direkt till oss. Jesus och Nya Testamentets författare gör klart att detta inte gäller enbart de religiösa proffsen, prästerna, utan alla. Alla som erkänner Jesus Kristus som Herre tillhör Guds universella prästerskap och kan därför gå in i det allra heligaste och samtala med den levande guden. Sen talar de om hur viktig fantasin är. Och det där är bara ett intressant kapitel och det får ni läsa hemma. Alltså vad gör fantasin för nytta när vi faktiskt läser Bibelns ord? Jag vill också läsa på sidan 35 hur man kan förbereda sig då för att meditera på kristet vis. Vi måste alltså upptäcka, det här är, vad blir det, andra stycket från ovan, sex rader ner. Vi måste alltså upptäcka hur betydelsefull hela vår dag är när det gäller att förbereda oss för speciella meditationsstunder. Om vi ständigt är på språng mellan aktiviteter är det omöjligt för oss att lyssna i den inre tystnadens minut. Ett sinne som är jäktat och splittrat av yttre ting är knappast förberett för meditation. Kyrkofäderna talade ofta om otium sanctum, den heliga vilan. Det syftade på en känsla av balans i livet. Förmågan att ha frid under dagens aktiviteter. Förmågan att slappna av och ta sig tid att njuta av skönheten. Förmågan att vara i takt med sig själv. Men med vår tendens att bedöma människor efter vad de åstadkommer skulle vi må väl av att odla otium sanctum. Och om vi ska kunna lära oss meditationens konst måste vi tillämpa otium sanctum med en beslutsamhet som inte tar någon hänsyn till våra almanackor. En helig vila. Intressant. Hur mediterar man då? Ja, han ger ju flera exempel och han säger ju framför allt att det är bibelordet som är det viktiga. Att lyssna till bibelordet, att meditera över det. Och där har han lite olika tips på hur man kan göra. Och bland annat hur vi kan använda fantasin. Längst upp på sidan 38. Där han liksom beskriver det som att när vi läser en text där Jesus är med, där lärjungarna är med. Känn lukten av vattnet, hör vågorna slå mot stranden, se folkmassan. Känn solen steka mot huvudet och hungern gnaga i tarmarna. Känn saltsmaken kring munnen, rör vid follen på hans mantel. Här råder Alexander White oss. En kristens fantasi släpper aldrig Jesus Kristus ur sikte. Du öppnar ditt nya testamente och med hjälp av fantasin är du i den stunden en av Kristi lärjungar. Du sitter vid hans fötter. Och har du provat det där någon gång så vet du att det är fantastiskt att läsa Bibeln på det sättet. Och de sista två raderna vill jag läsa mer också i kapitlet. Detta är ett sätt att leva. Du kommer att lära dig mer och växa hela tiden medan du pejlar de inre djupen. Det menar Richard Foster är på något sätt kristen meditation. Och då kan vi väl fundera tillsammans. Han sa så här: kristen meditation är helt enkelt förmågan att höra Guds röst och lyda honom. Vad är det? Betyder det så? Är det så? Alltså att höra Guds röst, lyda honom. Vad tänker vi om det? Och sen en fundering till. Håller vi med om att fienden har specialiserat sig på tre områden som han inledde med? Att det är oväsen, jäkt och trängsel. Vad gör det med oss i så fall? Och hur ska vi bearbeta de fienderna i så fall? Oväsen, jäkt och trängsel. Ska vi ta några smakprov ur bönens kapitel? Får vi se vad vi orkar ikväll. Vi kanske inte orkar alla kapitlerna i inre livet. Men vi provar en stund till. Kapitel 3 då handlar om bönen. Där säger då Richard Foster: bönen slungar oss fram till det andliga livets frontlinjer. Att be är att ge sig in på ett outforskat område. Meditationen visar oss på det inre livet. Fastan är ett hjälpmedel, men det är bönen som leder oss in i människoandens djupaste och högsta uppgifter. Den sanna bönen är livsformande och livsförvandlande. Bön, hemlig, ivrig, trosfylld bön, ligger till grund för all innerlig gudsfruktan. Det var ett citat av William Carey. Att be är att förändras. Bönen är det främsta medlet för Gud att förvandla oss. Om vi inte är villiga att förändras, lämnar vi bönen. Den blir inte längre något som präglar vårt liv. Ju närmare vi kommer Guds hjärtas slag, desto mer upptäcker vi våra behov och desto mer längtar vi efter att bli mer lika Kristus. Rannsakande tycker jag. Bön är att förändras. Och är jag inte villig att förändras, då slutar jag snart att be. Och det är nog så det är för oss. När vi vet att vi liksom inte har det bra på något sätt med Gud eller i livet, då börjar vi liksom backa från bönen. Och det är det som att Gud vill ju kalla oss tillbaka till bönen såklart. Det är för att det förändrar oss. Det förvandlar våra liv. Vi läser från sidan 45 också. Det sista stycket där, typ 10 rader upp. Det är lätt för oss att bli nedslagna i början, för vi har fått höra att allting i universum redan är som det är och saker och ting kan inte ändras. Vi kanske känner det hopplöst, men Bibeln lär oss inte detta. Bibelns bönemänniskor ber som om deras böner kan och skall göra en väsentlig skillnad. Aposteln Paulus förkunnade glatt att vi är Guds medarbetare. Det vill säga, vi samarbetar med Gud för att avgöra hur saker och ting ska avlöpa. Det är stoicismen som talar om ett slutet universum, inte Bibeln. Många som betonar underkastelsen och resignationen inför sakernas tillstånd som Guds vilja står enligt Epikteus närmare. Står egentligen Epikteus närmare än Kristus. Mose bad djärvt därför att han trodde att han kunde förändra saker och ting. Till och med Guds inställning. Bibeln betonar faktiskt så starkt vårt universums öppenhet att den med en antropomorfism som är svårbegriplig för våra moderna öron talar om hur Gud ständigt ändrar sig till följd av sin oföränderliga kärlek. Där har vi en paradox. Lite svår att hänga med på faktiskt. Alltså Bibeln talar om att hur Gud ständigt ändrar sig till följd av sin oföränderliga kärlek. Han älskar alltid. Men och just på grund av sin kärlek så kan han också förändra sig när vi ber för människor, till exempel som ta Nineve när Jona ber. Gud ändrar sig. Ta Abraham när han ber. Ja, men Gud, om det finns 40, om det finns 13, om det finns 10, ja då ska jag. Men det fanns inte. Så då kom straffet. Det är intressant hur han beskriver det här. Vi fortsätter och läser från sidan. Ja, jag läser inte det. 48 och 49 pratar om att bön är en inlärningsprocess. Alltså vi behöver lära oss. Och vi behöver lära oss att be. Han säger faktiskt i princip det på rätt sätt. Och då menar vi kan ju se när vi får bönesvar om vi har bett på rätt sätt. Om vi slår på tvn och inte får någon bild så är det ju inte fel på att signalerna finns i luften, det vet vi. Men det är någonting som är tokigt med mottagaren. Och det där kan vi ju alltid resonera om och fundera kring. Och läs det hemma och tänk till hur det känns när vi läser det. Alltså, kan vi be på fel sätt? Finns det sätt att be som är rätt? Handlar det bara om att ställa in kanalen så får vi bönesvaran. Sen vet vi att vi inte får bönesvaran alltid som vi vill ha dem. Det är ju en sak. Men man kan ändå fundera. Sören Kierkegaard läser jag om mitt på sidan 49 där. Sören Kierkegaard påpekade en gång: en man bad och först trodde han att bön var detsamma som att tala. Men han blev allt tystare tills han slutligen förstod att bön var detsamma som att lyssna. Och det är väl kanske en av de svårare grejerna som vi har att lära oss allihopa. Att vara i bön inför Gud, det kanske är mer att lyssna än att tala bara om för Gud vad vi vill att han ska göra. Så det är en stor och viktig lärdom, tror jag. De första stegen på bönens väg, han har många exempel på hur vi kan be för våra liv, be för pastorn och gudstjänsten, be för våra äktenskap och allt möjligt, våra barn. Och så har han ett fantastiskt praktiskt exempel från en känd teologs liv som heter Frank Laubach. Han använder något som man kallar för ögonblicksböner. Och jag vill läsa där bara några rader också, sidan 55. Andra, eller sista delen där, 10 rader upp drygt. Ögonblicksböner är en utmärkt idé som Frank Laubach lägger fram i sina många böcker om bön. Han syftar till att lära sig att leva så att när jag ser någon är det detsamma som att be. När jag hör någon, som de där barnen som leker eller den där pojken som gråter, kan det vara detsamma som att be. Ögonblickliga, intensiva och direkta böner riktade mot människor är fascinerande och kan ge intressanta resultat. Jag har prövat det. Inom mig har jag bett om att Herrens glädje och ett djupare medvetande om hans närvaro ska väckas inom varje människa jag mött. Ibland märks det inte något gensvar. Men andra gånger vänder människor sig om och ler precis som om man tilltalat dem. På bussen eller flygplanet kan vi föreställa oss att Jesus går gången fram och rör vid människornas axlar och säger: jag älskar dig. Min högsta glädje är att förlåta dig och ge dig allt gott. Du har underbara egenskaper inom dig som jag skulle locka fram om du bara ville säga ja. Jag skulle så gärna vilja leda ditt liv om du vill låta mig göra det. Det var så långt Frank Laubach. Och han menar att om tusentals av oss försökte oss på att slunga böner mot alla vi möter och sedan berättade för varandra om resultaten, skulle vi lära oss en hel del om hur man ber för andra. Vi skulle kunna förändra hela atmosfären i ett land om vi ständigt svepte en bönens mantel kring alla i vår närhet. Många enheter av böner skapar tillsammans, precis som vattendroppar, en hel ocean som trotsar allt motstånd. Och så står det till sist, de sista två meningarna: vi har så mycket att lära oss, så långt att gå. Våra hjärtans djupaste längtan sammanfattas i ärkebiskop Tates ord: jag önskar leva i högre, djupare, sannare bön. Och nu läste vi kanske inte precis där han uttrycker det på något ställe i det här kapitlet, att hade han främst pratat om här var så förbön för andra. Bön har ju så många olika sidor och djup. Men här var det främst förbönen för andra. Och då sa han ju så här, att be är att förändras. Håller vi med om det? Är det så? Vad tänker vi? Vad känner vi? Tror vi att det är så? Förändras du och jag av bönen? Och sen också sa han ju att vi samarbetar med Gud för att avgöra hur saker och ting ska avlöpa. Det är en intressant formulering. Är det så? Tror vi verkligen att det är så? Att när du och jag ber, när vi kommer samman i bön, så är vi med och förändrar saker och ting. Därför att vi ber. Hörrni, vi ska ta sista stycket nu. Och så vi kommer inte att ta om studierna, den får ni läsa själva. Men jag tänker att vi berör fastan också. Därför att det här är ett område som jag tror har väldigt mycket att lära oss, men som är svårt och tufft. För en del är det kanske enklare, men för de flesta tror jag det är ett tufft område. Jag är definitivt ingen stor fastare. Jag känner andra ganska nära mig som är duktiga på det. Och då menar jag inte med duktig någon form av bättre, sämre, utan som gör det ganska regelbundet. Och det funkar väldigt, väldigt bra. Så jag tror att det är något vi kan lära oss. Och Richard Foster, han säger att fastan, den har ett oförtjänt vanrykte i vår tid. Alltså den har ju, lite grann sa vi här också förut, den har ju tagits över lite grann av hälsovågen. Alltså man fastar för sin hälsas skull. Och det är ju på ett sätt bra. Men det finns ju en fasta som har med min relation med Gud att göra. Och som Bibeln lyfter fram. Och Richard Foster menar att det finns åtminstone två saker som gör att den har fått ett så dåligt rykte i vår tid, fastan. Det ena är ju alla de späkningar och allting man höll på med under medeltiden. Och när det blev i princip en avart av vad fasta är enligt Bibeln. Alltså där man gick så långt i späkningar och annat och asketism. Så att det här liksom tog över, och då har det liksom skrämt slag på en del andra i kyrkans historia. Ja, men fasta, det kan väl inte jag göra. Jag vill inte hänga i en krok på väggen i 7 dygn liksom, eller något sånt där. Alltså man späkte sig så enormt. Det andra, säger han, det beror ju på att vi är itutade att 3 mål om dagen plus mellanmål, det är det som man måste ha. Annars är det självsvält. Och den där liksom har vi svalt på något sätt och lever med att skulle vi avstå något mål mat, så är det risk att vi kanske mår dåligt, kanske blir sjuk, eller så vi har någon bild med oss här där det normala för oss är att äta flera gånger om dagen. Det är inget som säger att det är fel kanske, men det är inget heller som är farligt i att fasta om man gör det på rätt sätt. Snarare har det ju visat sig att fastan ger väldigt goda saker för kroppen och hälsan när du gör det på ett bra och rätt sätt, och kanske till och med kontinuerligt. Och sen säger han att fastan rent kristet, den har alltid en andlig eller religiös motivering. Alltså det måste alltid handla om Gud och om hans vilja för oss och för andra när vi fastar. Och så säger han att vi kan fasta såklart individuellt, men inte minst tillsammans. Och då vill jag läsa första delen här, sidan 62. Och då skriver han just om detta med gemensam fasta. I de flesta fall, längst ner på sidan 62. I de flesta fall är fastan en privatsak mellan individen och Gud. Men man kan också fasta gemensamt. Den enda årliga allmänna fastan som den mosaiska lagen föreskrev var försoningsdagen. Det var den dag i den judiska kalendern då folket skulle vara förkrossat och sörja över sina synder. Undan för undan tillkom andra fastedagar, så idag finns det över 20. Man utlyste även fasta vid svåra tider för landet eller för en viss grupp. Stöt i horn på Sion, påbjud en fasta. Kungör en högtidssamling, står det i Joels profetia. När Juda invaderades kallade kung Josafat nationen till fasta. Som svar på Jonas förkunnelse fastade hela staden Nineve, till och med djuren, ofrivilligt helt säkert. Innan de landsförvisades vände tillbaka till Jerusalem, sa Esra till dem att fasta och be om trygghet på vägen som var svårt ansatt av rövarband. Den gemensamma fastan kan bli något underbart och mäktigt, förutsatt att man är en sammansvetsad, förberedd grupp. Församlingar eller andra grupper som har allvarliga problem skulle kunna bli helade genom enig bön och fasta tillsammans. När tillräckligt många människor klart förstår vad det är frågan om, kan även en hel nations upprop till bön och fasta få goda resultat. Och här har han ett jätteintressant exempel från England. År 1756 manade Englands kung till en dags allvarlig bön och fasta på grund av hotet om invasion från Frankrike. John Wesley skrev i sin dagbok den 6 februari: fastedagen var en härlig dag, knappast skådad sedan restaurationen. Varje kyrka i staden var överfylld och varje ansikte präglat av ett stilla allvar. Säkerligen hör Gud bön, så att freden får råda allt fort hos oss. I en fotnot skrev han: Förkrosselsen förvandlades till glädje i hela landet över att den hotade invasionen från Frankrike avvärjdes. Och så pratar han sen också om regelbunden fasta, hur det fanns med i den tidiga kristna traditionen att man fastade på onsdagar och fredagar. Det här har följt med genom kyrkans historia. Och John Wesley själv, han tyckte fastan var så viktig så han vägrade att viga någon metodistpräst som inte fastade under de här två dagarna. Så mycket så liksom tyckte han att det var viktigt. Mitt på sidan 64 läser vi ett citat också. Eftersom det inte finns några lagar som binder oss står oss fritt att fasta när som helst. För Paulus innebar friheten att han ofta fastat, som det står i andra Korinthierbrevet 11. Vi bör alltid hålla i minnet apostelns råd. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle. Och så kommer ju ett kapitel eller ett stycke om är fastan en befallning. Och då säger ju Richard Foster som Bibeln också säger att det är ju ingen lag eller något bud på det. Men det verkar på något sätt vara på något sätt naturligt. Och Jesus säger ju också att hans lärjungar inte fastar nu när han gick här på jorden. Men att de sen kommer att fasta och be. Och vad då sen? Ja, det är ju nu. Det är ju vi. Vi har inte Jesus i synlig gestalt hos oss. Alltså är det tid att fasta. Det är liksom en, man kanske inte kan säga befallning, men dock en fantastisk möjlighet. Och då säger Richard Foster på sidan 67 där. Läser vi också mitt på sidan. Var finns de människor idag som vill följa Kristus? Har vi blivit så vana vid den billiga nåden att vi instinktivt drar oss undan från den mer krävande kallelsen till lydnad? Billig nåd är nåd utan efterföljelse, nåd utan korset. Det där är ett citat, jag vet inte vem det är ifrån, om det är. Det kan vara Luther, men jag är lite osäker. Varför har till exempel givandet av pengar blivit så självklart erkänt som en sida av det kristna livet, men fastan så ifrågasatt? Nog har vi minst lika många skäl i Bibeln till att fasta som till att ge. Det kanske är så att i vårt överflödssamhälle utgör det ett mycket större offer att fasta än att ge pengar. Det gör lite ont att läsa det. Nu vill jag läsa ett längre stycke för er som är riktigt intressant och bra om fastan. Från 68 längst upp. En sida ungefär läser vi nu. Fastan måste alltid koncentreras till Gud. Den måste vara inspirerad av Gud och ägnad åt Gud. Precis som profetissan Hanna måste vi tjäna Gud med fasta och bön. Varje annat själ måste underordna sig Gud. Precis som hos gruppen apostlar i Antiochia måste fasta och hålla gudstjänst sägas i samma andetag. C.H. Spurgeon, en predikant i England på 1800-talet, han skrev: våra perioder av fasta och bön i tabernaklet har verkligen varit högtidsdagar. Aldrig har himmelens port stått mer vidöppen. Aldrig har vårt hjärta varit närmare själva härligheten. Det var citat från Spurgeon. Gud frågade folket på Sakarias tid: när ni har fastat och klagat, är det då för min skull ni har hållit fasta? Att må väl fysiskt, att få bönesvar, att bli försedd med kraft, att få andliga insikter, allt detta får aldrig ersätta Gud som det centrala i vår fasta. John Wesley förmanade: låt fastan först och främst hållas inför Herren med ögonen enbart fästa på honom. Må vårt syfte med den vara detta och endast detta, att förhärliga vår fader som är i himmelen. Det är enda sättet för oss att bevaras från att älska välsignelserna mer än välsignaren, säger Foster då. När vi väl har klarat, har klart för oss vilket som är det främsta målet, är vi fria att upptäcka att det även finns andra syften med fastan. Mer än något annat uttryck för det kristna livet avslöjar fastan vad det är som har makten över oss. Här finns en underbar möjlighet för en sann lärjunge som längtar efter att bli mer lik Jesus Kristus. Vi döljer vad vi har inom oss med mat och annat gott. Men när vi fastar kommer det upp till ytan. Om högmodet behärskar oss avslöjas det nästan omedelbart. David säger, jag grät och fastade. Vrede, bitterhet, avund, stridighet, rädsla. Om sådant finns inom oss kommer det upp till ytan under fastan. Först drar vi slutsatsen att vår vrede beror på hungern. Sen förstår vi att vi är arga därför att vredens ande bor i oss. Vi kan glädjas åt den insikten för vi vet att det finns helande i Kristi namn. Allvarliga och rannsakande ord. Och så vill jag sluta. Sidan 74, sista stycket där till slutet. Vi tar alltså inte så mycket just nu om de praktiska grejerna, hur man kan fasta. Det går han också igenom. Väldigt bra råd. Fastan kan betyda ett genombrott på det andliga området som aldrig skulle kunna ske på något annat sätt. Den är ett Guds nådemedel och en välsignelse som inte får ignoreras längre. Wesley säger, det har inte enbart varit tack vare ett gott förstånd som Guds folk i alla tider har känt sig ledda att nyttja fastan som ett medel, utan det har lärt det av Gud själv i tydliga och öppna uppenbarelser av hans vilja. Och vilket skäl det än fanns för forna tiders människor att förnyas genom att med iver oupphörligt utöva denna plikt, så står dessa kvar lika starka till vår förnyelse. Nu är det tid för alla som hör Kristi röst att lyda den. Så långt fastan. Ja, har fastan då ett vanrykte idag, säger Johan då till att börja med. Tycker vi att det stämmer? Är det så? Eller och förtjänar den att lyftas upp på ett nytt sätt, som ju Richard försöker visa här nu då i sin bok? Fundera också över, är det ett större offer att fasta än att till exempel ge av det vi äger till andra? Kräver det mer av oss att gå in i en fasta och göra det med liksom Guds vilja för våra ögon? Nu har vi smakat på det här med inre livet. Då var det fokus på meditation, bön, fasta, studiet också. Framförallt studiet av Bibelns ord är det som han pratar om i det kapitlet. Mycket bra kapitel, alla fyra. Läs dem hemma. Vill ni så läser ni ju på såklart övriga delar av boken också till nästa gång. Men då tar vi det yttre livet. Då handlar det om avskildhet, om enkelhet, om ödmjukhet och tjänande. Riktigt spännande områden, tuffa områden också. Och han är väldigt tydlig och radikal vad det kristna livet handlar om. Att det ska synas utåt också på hur vi lever med varandra. Och jag tycker att det är så pass utmanande så det är värt att träffas så här i en grupp och gå igenom det. Jag tycker att vi ber tillsammans och så tackar vi Herren att vi får vara med på tåget. Herre, tack för att du står med oss i våra liv. Och Herre, hjälp oss att fördjupas tillsammans både med varandra och med dig, Herre. Framförallt ge oss en törst, Herre. Ge oss en längtan så att inte de här andliga övningarna blir krav för oss eller nya bud bara som ska följas, utan att det får bli en törst och en längtan i oss att söka oss närmare dig, närmare ditt ord, att fylla vårt liv med bön, att fylla vårt liv med att läsa ditt ord, meditera över ditt ord, Herre. Herre, att kanske också börja utforska fastans område ännu mer. Jesus, lär oss vad det är att leva med dig på djupet, Herre. Kom, helige Ande, led oss du. Låt den här boken få till hjälp för oss, Herre. Och framförallt, led oss i ditt ord ännu djupare, Herre. Det ber vi i Jesu namn. Amen.